Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas, och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Jonas Björkman som är före detta tennisproffset som spelar på elitnivå i 18 år. Under hans framgångsrika karriär så kommer han att vinna Davis Cup 3 gånger. Han tog hem 9 Grand Slam-titlar och blev rankad 4 bäst i världen på singel. Men när han var liten så hade han var blyg och hade väldigt dålig självkänsla. Men sen vid 12 års ålder så bestämde han sig för jag ska bli bäst i världen på tennis. Vi pratar om hela hans karriär, otroliga stories. Vi pratar om fusk på plan på tennisens bakgård, men också väldigt mycket om psyket, hur man hanterar press och när folk försöker att manipulera en. Men efter tennis gick han till padden där han nu också är förbundskapten och också en av de bästa spelarna i Sverige. Så jag är otroligt glad att kunna presentera honom en jättepopulär kurs i Framgångsakademin där han går in på de bästa sakerna, alltså hur man blir en riktig mästare i paddel. Och där får man lära sig bland annat hur man slår en perfekta serven, smashen, volleyn, hur du ska arbeta med glasväggar, hur du ska lägga upp din taktik och strategi och hur du slår konstslag och jättemycket annat. Så att kolla in hans kurs i Framgångsakademin. Och är du inte medlem, jo, då har du 14 dagar pengar tillbaka garanti. Så det är bara att gå in och checka. Men nu kör vi igång med Jonas Björkman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonas Björkman.
Tackar så mycket. Superkul att ha dig här, Jonas.
Ja, detsamma. Jag är supertaggad och ser verkligen fram emot den här stunden med dig.
Ja, och det är ju kul. Jag har ju själv blivit en sån himla så här, paddelnörd av dess like som typ alla har blivit. Det var faktiskt en kompis som lade upp en ganska rolig uppdatering. Fredrik Hellstrand. Han skrev så här på sin story. Alltså han har ju lagt, han bara, jag har lagt så mycket tid på golfen. Jag har lagt så många timmar. Jag har lagt alltså hundratusentals kronor på att kunna spela golf bra.
Ja.
Nu känner jag att jag kan spela golf bra. Då börjar alla spela paddel.
Ja, det är lite sant kanske.
Lite roligt det här.
Ja,
alltså.
Den är bra.
Ja, satan.
Ja. Ja, det känns väl ändå som att golfen har haft ett litet uppsving också under den här tiden kanske. Men övergången är nog mer mot paddel.
Ja, det är lite så. Du, hur ser dina dagar ut nu för tiden?
De varierar väldigt mycket faktiskt. Allt från att väldigt mycket numera då Zoom eller Teams-möten med kanske PDL som är vår paddelverksamhet som vi nu har drivit i 6 år och vi har närmare 40 anläggningar igång i Sverige och Schweiz och sen har vi precis klivit in i Norge också så att jag har ingen operativ roll men vad ska man kalla mig? Ambassadör och delägare.
Hur många banor har ni totalt nu?
Vi är väl vi är över 300 i alla fall, så kan jag säga. Men exakt har jag inte riktigt koll på. Men det är en fantastisk resa, så roligt. Verkligen inget man hade kunnat drömma om egentligen när vi väl drog igång det.
Ja, det är otroligt vad det har fullständigt exploderat.
Ja.
Och vad det också har gått bra för er. Alltså. Att ni bara så här startar igång det där med att... Ja, kolla på någon hall och sen bara så här.
Ja, verkligen. Nej, timingmässigt så var vi väl helt perfekt in på det. Och sen ska man ha mycket tur. Och det hade vi. Måns Zelmerlöw som en av delägarna gick och vann Eurovision samma år som vi drog igång det. Och jag var lite inne i Let's Dance-bubblan och kunde nyttja lite av de kontakterna där. Så att nej men alla vi där när vi drog igång det visste ju att vi behövde göra någonting extra här i Stockholm med tanke på att utbudet är helt annat kanske jämfört med i Sverige. Så att timingmässigt så hade vi väldigt mycket tur på vägen också. Men riktigt roligt är det. Så att, nej men det blir mycket kring padden och sen coachar jag Miriam Björklund som är Sverige 2a och när hon är hemma då så blir det väldigt mycket tennis. Och sen mycket annat, kommentera på Eurosport och nu är ju tennisen igång igen så då blir det väldigt intensivt. Den här sommaren blir ju väldigt, väldigt intensiv med mycket, mycket kommentering. Vi har EM i paddel och som förbundskapten där så att jag har väl kanske ibland inser jag väl att jag har lite för många bollar i luften men samtidigt tycker jag det är så... otroligt skoj och lärorikt framförallt och hålla på med olika grejer.
Mm. Och sen har du ju också faktiskt nu, har ju precis din kurs i Framgångsakademin kommit ut.
Ja, stämmer. Så att det är också en grej som är så roligt och jag är ju inte paddelproffs som en LeBron eller Galan nere i Spanien som är bland de bästa i världen, men mitt mål med den kursen är ju att man ska kunna hjälpa rätt många för att ta sig kanske några steg till när det gäller positionering och lite teknik. Så att det är rätt mycket med grunder och sen lite med de taktiska bitarna vad man kan göra därefter för att när man blir bättre och bättre. Och det är ju det som är härligt med den här sporten, det är ju just att vägen upp är inte så lång utan man har en ganska snabb framfart när det gäller utveckling och det är väl det som också är succén i sporten, att alla känner att man kan bli bättre ganska snabbt. Så det ska bli väldigt kul när den kommer ut här nu. Så jag hoppas det är väldigt många som kommer in på Framgångsakademin och kika på just den kursen.
Ja, men den har ju också hjälpt mig jättemycket. Den är ju fantastiskt bra. Så att är det så att du vill veta mer om paddel eller liksom lära dig mer hur du ska gå från de här grundslagen till att bli bättre... läraren dig en vandesja till olika slag, vad som helst. Så kolla in den. Där kan man verkligen få riktigt, riktigt bra tips.
Härligt.
Men jag tänkte vi ska gå in och kika lite grann. Jag skulle vilja börja med innan så här. Hur ser morgonrutin ut för dig idag? Och hur har den sett ut för dig när du har haft när du var på den absoluta elitnivå?
Ja, det skiljer ju sig såklart. Idag
du har 20-30 råa ägg på morgonen. Mediterar 4 timmar.
Ungefär. Nej, men man var ju inte så snabbt uppe ur sängen när man var tennisproffs, utan det var ju mer när man hade första match klockan 11. Ja, då var man ju uppe klockan 6. Hade en kanske lätt jogg ute, och sen tog man en dusch och sen var det frukost och sen bort till anläggningen, och så värmde man upp en kanske 30-35 minuter på tennisbanan, lindade några racketa, nysträngade, och sen tog man något lätt att äta igen, och sen värmde man upp in i det sista och sen ut och spela. Så där var det ju med, man hittade ju de rutinerna, hur mycket tid man behövde inför varje match. Sen är ju tennisen väldigt svår, för att ska man spela tredje match från 11 så har man ingen aning om när den matchen är. För att man vet ju inte hur de första 2 matcherna, de kan spelas allt från att någon blir skadad och slutar efter 30 minuter, eller att de spelar 3 timmar båda 2. Och då blir det att man går och till en början gick man ju och laddade alldeles för mycket. Och sen lärde man sig efterhand att slå av och slå på. Och då blir det att man går och småäter lite. Man kan ju inte äta för mycket, men man måste hela tiden ha någonting i sig så att man klarar att hålla koncentrationen en längre tid där ute när man ska högprestera. Och då blir det att man går och kanske chitchattar med spelarna i omklädningsrummet, och sen när man väl märker att det börjar närma sig, då kanske man går undan och börjar förbereda sig lite mentalt. Så att den delen, men den är ju häftig, för att när väl matchen är över också så är det ju... Ja, allt från kanske lite nerjogg, presskonferens, och sen är det en skön massage. Medan när jag var tränare och var ute och reste, så blev det ju betydligt längre dagar än som spelare. Då var det helt plötsligt man gick och väntade och förberedde och allting. Så att det var otroligt häftigt att se egentligen. Ja, allt byggdes ju runt mig och min match eller träning varje dag. Och nu på hemmaplan så är det tvärtom. Nu är det ju liksom upp tidigt, går väl oftast upp runt 6-tiden på morgonen och förbereder lite frukost, och sen ska man få upp barnen på sina aktiviteter, om det är skola eller inte. Och sen försöker man hinna med både lite träning och jobb under dagarna.
Ja, så är det. Om vi drar tillbaka till starten på allting, var är du uppväxt någonstans?
Uppväxt i Alvesta, 17 exakta kilometer från Växjö, som jag har rest väldigt mycket. Jag började med mycket idrott. Min pappa, kan väl ändå säga, var väldigt duktig i både tennis och hockey. Spelade ganska hög nivå, så att det blev väldigt naturligt att de 2 sporterna kom in. Men sen var det allt från testa lite volleyboll, fotboll, pingis. Men sen blev det då fotboll, hockey, tennis upp till jag var 14-15 ungefär. Men när det gäller tennisen då, så startade jag redan som 8-åring i Växjö. Så det blev pendla in dit och tränade. De hade en fantastisk organisation i den klubben, och redan som ung då så blev det ju att Mats Wilander slog igenom och blev ju liksom den stora idolen då som kom från den klubben, och sen hade de ju många andra spelare, så att det var en perfekt uppväxt tycker jag. En väldigt liten stad, höll jag på att säga, men kanske ska säga mer by. 8000 som bor där, men det gör det ganska behagligt. Alltså det är ju väldigt enkelt att ta sig till allting.
Det är väldigt trevligt alltså. Det är ju väldigt härligt. Det är själv märkt nu när man har fått barn. Och jag som har bott i innerstan Stockholm de senaste 15 åren. Att det är ganska... Det är så mycket som man får ut av att bo i en liten stad.
Ja.
Alltså jag har ju bott i Haninge när jag var liten. Så ja, det är ju en liten stad.
Ja, visst.
Men det är ju fantastiskt faktiskt.
Ja. Nej, men det blir väl på något sätt att det blir lite enklare. Jag menar, du är precis inne på det. Jag menar, ska man ta sig runt Stockholm nu, så vet man ju inte. Det är allt från 20 minuter till kanske en timme beroende på kö och allting. Och helt plötsligt så stängs Södra länken och så sitter man fast där. Så att,
det är ju kaos. Man vill ju kunna cykla till något ställe bara.
Ja,
och sen bara kunna... Det är så mycket smidigare.
Ja, men det är ju det. Verkligen. Så att, där kunde man ju liksom cykla till alla idrotter och till kompisar. Och, ja, det är ett väldigt lugnt tempo. Jag tror det passade mig väldigt bra som ganska blyg och försiktig person också som liten.
Men fastnade du för tennisen direkt eller tyckte du det var så här superkul? Eller var det så här att du var så unna och körde lite pingpong? Eller?
Ja, men jag var nog... Jag är ju en... alla ätare av idrott. Jag älskar ju egentligen all idrott. Så att jag ville testa det mesta. Men jag fastnade för tennisen väldigt tidigt. Och hockeyn också. Skulle vi säga, den var fantastiskt rolig. Men sen efterhand, jag var ju ganska liten till växten. Så att jag började inte växa förrän jag var 17. Så att det föll sig ganska naturligt där. När det blev mer fysiskt i hockeyn, då blev det inte lika roligt. Och fotbollen var skoj, men det blev lite mer som där spelade alla som spelar hockey spelade fotboll, så det föll sig naturligt där. Så vi runt 14-15 års åldern då, så blev det mer fokus på tennisen, och det kändes då helt rätt.
Men du var lite sen i utvecklingen.
Ja, men det var jag, och jämfört med mina andra tenniskollegor så har jag ju en annan resa som jag gärna pratar om oftast, för att det är ju ganska hetsigt inom idrott att du ska vara bäst redan som 12-åring eller 10-åring till och med kanske. Men alla är vi ju väldigt olika. Allt från hur vi växer och bygger muskler och allting, och hur vi utvecklas mentalt. Och i mitt fall så var jag var duktig. Jag var bäst i Småland och jag var någonstans mellan 8-10 i Sverige. Men jag räckte inte till mot kanske de 4-5 bästa, utan då var de alltid bättre. Men sen då när jag väl kom ikapp vid 17-18 års ålder, det var ju då jag började hända rätt mycket i min utveckling. Så att just det där att folk inte slutar för tidigt med sin idrott är jag väldigt mån om, för att vi har alla olika förutsättningar, så att det gäller att ha bra stöd vid sidan om som peppa och stötta när det går lite motigt kanske runt 14-15 års åldern. Så att vill man fortfarande satsa och göra någonting med sin idrott, så tror jag det är viktigt att man får den stöttningen. För att det är faktiskt väldigt många som då kanske har lyckats i en idrott som inte har varit bäst när de har varit 10-12. Och i min åldersgrupp så var det en kille som var juniorvärldsmästare redan som 12-åring. Han förlorade inte en match mot en jämnårig upp till 17,5.
Oj.
Så han var ju liksom den nästa Björn Borg, men han lyckades inte längre fram, för att han hade kanske inte, vad ska man säga, ibland är det så, motgångar föder ju framgång också. Man lär ju sig av misstag och liksom hur man hanterar förluster, men han hade ju inte haft förluster, så att jag vet inte vad anledningen var, men jag tror ändå kanske att det gick för bra för honom under hela den juniortiden. Det hade nog varit nyttigt och kanske fått lite mer stryk ibland i matchen.
Mm. Jag måste bara fråga dig om det. Jag var på gymmet i morse och då så var det två personer på gymmet där, och då var det en som klagade, det var så himla lack. Så han bara, alltså, jag fattar inte hur fan det är möjligt. Alltså att jag har två barn nu, jag har två grabbar som går på fotboll och de är liksom 12-13 år gamla. De får inte räkna målen.
Nej.
Och han bara, alltså, jag fattar inte hur det här är möjligt. Alltså det är klart, ungarna räknar ju målen ändå. Vem är det som har kommit på den här jäkla regeln? Och då undrar jag till dig då som är där, är det här någonting som är bra eller någonting som är dåligt? Eller hur ställer du dig till den saken?
Jag tycker inte det är bra. För det är ju precis som du säger. Alltså barnen vet vem som är bäst i laget. Eller de vet vem som är bäst i en individuell idrott. Springer du ett 100 meters lopp så vet de ju exakt vem som är bäst. Och det blir ju ganska... Jag tycker man tar bort, för det är ju ändå liksom tävlandet som inspirerar dig. Och
det är det man älskar, alltså, det är det jag alltid har älskat, alltså tävlandet.
Ja, visst. Och sen är det ju så, men tittar jag tillbaka till min egen karriär, så är det ju, alla förlusterna som också jag har fått lära mig av som har gjort att jag har blivit bättre. Så det är inte farligt att förlora heller. Utan jag tror ju snarare det är en jättebra utbildning att få liksom lära sig på vägen. Hur hanterar jag en förlust och vad kan jag göra för att bli bättre till nästa gång och hela den här biten? Och då ska det då vara att det är ett diplom för att bara alla ska ha kul. Nej, men vi funkar ju inte så. Det gör man ju inte även i...
Det är inte så vuxenlivet är heller.
Nej,
då alltså är det, vuxenlivet då är det tokhårt. Ja. Tokförluster, tokmotgångar. Ja, då måste man ju byggas upp inför vuxenlivet.
Ja, jag menar... En anställningsintervju kan du inte gå in och bara säga vi kan inte bedöma någon av er. Alla ni jobba. Är fina och duktiga. Alla får jobbet. Det går inte heller. Så att jag tycker det blir lite att man lindar in det lite för mycket. Jag tycker det, och det tycker jag också när det gäller nivåindelning, så tycker jag inte heller det är fel att göra nivåindelning när det gäller idrott. Det är också väldigt mycket, och där tror jag oftast det är väldigt mycket föräldrarna som pushar över att alla ska få lira lika mycket. Det står jag bakom 100%. Men jag gillar ju det här om, nu när jag är då från Saltis. Om Saltis har ett fotbollslag och så ska man möta Lidingö. Och så kan man ju medellag komma så här, men vi kommer med ett medellag idag. Ja, men jättebra, då sätter vi upp ett medellag. Eller sätter vi upp ett topplag, eller vad man kan kalla det, olika färger. Men för man vill inte ha det där man kommer och möter ett lag där det andra laget vinner 12-0. Det är varken bra för de som vinner med 12-0 eller de som förlorar med 12-0. För att det blir för ojämnt. Däremot om det blir 5-3, då är det ju kanon. För då kan båda lagen dra nytta av liksom en bra match. Exakt. Så det där med nivåindelning är också viktigt. För att det blir så där, är man duktig i skolan, då får man inte bara sitta och chilla. Utan då kommer ju lärarna med extra uppgifter. Men om du är duktig i idrott, då är det fult. För att, ja, de satsar. Åh, kolla där. Gud,
herregud. De är för mycket. De försöker vinna nu över alla. Förstör för oss andra.
Ja, och det tycker jag är lite konstigt. Jag menar, det är klart att de som är duktiga tappar vi ju också då i ett lag. Om de inte får spela med ungefär samma nivå. Likväl att vi tappar de som kanske då är lite sämre. Mm. För det är ju lite det jag är inne på. Jag var inte bäst som ung. Men hade man liksom... Vi hade ju nivåindelning också på den tiden. Hade man inte haft det, ja, då kan det vara så att de som är lite sämre tillfället vid 12 års ålder kanske sluta för att de känner att de hänger inte med de bästa. Men om de får spela ungefär på samma, på sin nivå, så kan det ju helt plötsligt vara att det är de som kanske är bättre sen när de är 18. Så där tror jag det är jätteviktigt att jobba med. Och framförallt ta bort det här att det är fult att vara duktig i sport.
Nej, men det känns som att det har gått en liten överdrift där, alltså med den svenska jantan. Att man inte ens får räkna mål på fotbollsträningen. Det är lite så här, kom igen.
Liksom. Ja, jag tycker också det. Man ska inte ha en tabell. Det är också så här jättekonstigt. Liksom. Ska du inte räkna ett 100-meterslopp hur fort du sprang, utan alla bara ska springa?
Nej, men där får vi gå tillbaka faktiskt lite grann. Det är lätt att man kan känna så här, men jag är så gammal och grå och det var bättre förr. Men det här är ju fan något som var bättre för oss. Ja. Men du, redan som 12-åring så har jag läst att du bestämde för att du skulle bli bäst i världen.
Ja, och det var mycket tack vare det svenska Davis Cup-laget. 1984 så mötte de USA i Göteborg, och det var McEnroe och det var Connors. Det var ettan och tvåan i världen. Det var McEnroe och Fleming i dubbel som aldrig hade förlorat en Davis Cup-match. Och Sverige lyckades vinna. De plockade in grus och vann med 5-0. Och det var så häftigt. Jag hade en sån här tennistrainer som jag spelade med väldigt mycket på garageuppfarten. Och när de hade spelat de där första matcherna, Sundström först och sen Villander, så gick man ju ut och spelade upp de matcherna själv med sig själv. Och den här tennistrainen är ju den här själva gummisnodden då med tennisbollen, så den kommer ju tillbaka hela tiden, man vann ju aldrig. Men där och då så skapades ändå mina drömmar över att försöka bli bäst i världen och att en dag försöka representera Sverige i Davis Cup, för det kände jag att det skulle vara det finaste man kunde uppnå.
Häftig känslan då?
Ja, och framförallt häftig känsla att få lyckas med det, för att det är ju självklart att när man som liten sätter sådana drömmar, så är det ju, vet man kanske inte egentligen vad man sätter för drömmar och mål, utan det var ju bara någonting som föll sig väldigt till den stunden just då. Just, jag följde ju Mats Wilander redan vid den tiden också då, så att det är klart att det var lite väl för höga drömmar kanske egentligen, men nu i efterhand är jag väldigt glad att jag satte de tidiga målen.
Och vad var steget efter det här? Du spelade tennis väldigt, väldigt mycket. När Fick du så här bekräftelse på att jag är ganska bra på det här. Jag kanske kan bli nästa Björn Borg, och de tankarna började komma.
Jag vann junior-SM som 18-åring. Det var väl liksom första steget till att inte åka till college som jag hade planerat. Utan då försöka satsa på min tennis. Så det var väl det första steget. Men sen harvade jag ju 2-3 år på, vad ska man säga, tennisens bakgård. Där man spelar ibland utan, vad ska man säga, målade linjer som försvann efter kanske 30 minuter. eller kritade linjer kanske man säger. Inga domare, man dömde var sin sida, motståndarna fuska.
Berätta om den där fusken som har varit. Det är, alltid,
nej, men alltså det är svårt att förklara. Jag har ju alltid haft en dröm nästan om att man skulle vilja göra en sån här dokumentär om bakgården. För oftast pratar man alltid om finrummet när man har kommit upp dit. Och det är ju fantastiskt. Wimbledon, Paris och alla de här tävlingarna, hur bra det är. Men åka till de här bakgårdstävlingarna, komma dit...
Kan du berätta vad bakgården är så man förstår det? Alltså varför, är det är för alla spelare då som är på väg upp?
Ja, det är alla som vill egentligen satsa och bli proffs. Och du är ju proffs på ett sätt för att du tränar ju som ett proffs, men du har ju ingen ranking eller någonting då. Så att min första resa, min pappa lyckades få ihop 2 sponsorer. Jag hoppas det är okej, jag säger Hyllteknik och Personi, men det var verkligen tack vare deras hjälp egentligen som jag kunde liksom dra igång det. Lokala sponsorer från Alvesta som hjälpte mig. Och då åkte jag ner till Spanien. 128 lottning i kval. Vi var 230 spelare som var där, vilket innebar att 100 skulle bort. Och vi var, då lottade man vilka som skulle bort egentligen från den listan. Och första listan kom och då var jag med på listan, så det innebar att jag skulle få spela. Sen tog det en kvart och sen kom de och sa att nej, vet du vad, vi missade några, vi måste göra om lottningen.
Va?
Nästa lottning var ju då 70% spanjorer, 30% av oss andra.
Nej.
Och så mina första 2 veckor var jag i Spanien utan att spela en match. Så de pengarna som pappa hade löst där då, det var ju borta direkt liksom. Men du bor ju, alltså du vet...
Men stanna här bara, här är du och här känns det ju att det är korrupt.
Ja, absolut. Vi alla visste det.
Det är mutat typ, eller?
Ja,
eller
jag vet inte om det var, men det var väl bara att de kände...
Tränarna
liksom,
känner domarna lite så här.
Det kändes väl bara som att de hade bestämt... De hade kanske missat någon. Och sen när de då väl gjorde lottning så kändes det som att det är klart att vi ska stötta våra spanska spelare. De måste ju få spela när det är här på hemmaplan.
Ja.
Och vi andra internationella spelare så blev det liksom att okej, vi andra fick en lottning kanske. Så kändes det i alla fall. Men man bodde ju längst ner på Ramblas, inte i de finaste kvarterna, men man försökte hitta ett hotell som var det absolut billigaste och rent, och så var det ju de första åren. Jag var i Portugal, öppet kval, 250 spelare, jag kvalade en hel vecka, förlorade, sen fick jag då åka till andra veckan som var en timma ifrån, så då typ tisdagen spelade jag första matchen på morgonen i andra veckans kval. Sen tog jag tåget upp till första veckans tävling för då var jag fortfarande kvar i dubben. Och sen tog jag tåget tillbaka för att spela onsdag morgon. Och så höll man på så. Och det är väl det som är just att alla lyckas ju inte. Samtidigt om jag tittar tillbaka så kanske det är den tiden som kanske hjälpte mig mest. För mentalt sett så blev jag otroligt härdad. Och för att liksom stå upp för mig själv när folk fuskade och även liksom ta mig igenom de här liksom superstora kvalen och sen då när jag väl lyckades vinna en sån tävling så var det också ett jag behövde på något sätt ett bevis på att jag var lika bra som många av de bästa när man tittar på ranking, för där blir det så tydligt med rankingen. Men att när jag väl hade vunnit så insåg jag ju att ja, men jag är ju faktiskt lika bra som de andra, för jag har ju faktiskt vunnit här nu, och då blev det liksom en boost i själva resultaten därefter. Då gick det ganska fort sen när jag väl kom upp till nästa nivå.
Okej, okay, så att då spelar du på tennisens bakgård.
Ja.
Och sen efter ett tag så kom du vidare.
Jag kom vidare. Jag kämpade på, vad ska man säga, 2-3 år där. Jag hade en, vad ska man säga, framgångssaga där mitt i. Och det var att jag åkte upp till Stockholm Open och chansade på att komma med i kvalet. Och lyckades kvala in. Och då, på den tiden var ju Stockholm Open en 1000-kategori, vilket innebar att alla de 60 bästa var med i den tävlingen. Och då spelades den i Globen. Och för mig var ju det var helt osannolikt. Alltså, jag satt i ett stort hockeyomklädningsrum tillsammans med Edberg, Becke, Stich, Ivanisevic, Sampras, Agassi. Och det var ju sådär att jag ville ju inte gå ur omklädningsrummet nästan. För jag var ju så starstruck av att vara rankad 800 och sen helt plötsligt sitta där bland alla de här megastjärnorna som man hade sett upp till. Och det var ju, det var väl en sån grej som gjorde att man blev inspirerad. Att liksom få känna lite hur det var på den. På den nivån. Jag förlorade i första omgången. Och det var inte så mycket att säga om. Liksom. Jag förlorade mot Amos Manstorf från Israel. Men bara liksom den känslan att få sitta där med alla de här fantastiska spelarna. Det var ju otroligt stort. Och det tror jag gav mig väldigt mycket inspiration till att liksom fortsätta jobba.
Du smakar på framgången lite grann.
Ja, men precis.
Touchen lite grann.
Lite touchen. Och sen därefter då så blev det att jag lyckades på kanske typ 6-7 månader där ta mig klivet upp mot topp 100-listan. Och då fick jag ju helt plötsligt möjligheten att börja spela lite av de här större tävlingarna. Och det var ju fantastiskt. Och sen har det väl egentligen varje... Man har hela tiden tagit kliv, men det har ju hela tiden varit motgångar som har stoppat upp en. Och sen så det är ju liksom... Jag såg en sån här skön bild från en väg, jag gissar att det är någonstans i Afrika, där man ser liksom det är uppförsbacke, men det är ner, upp, upp, ner, upp, ner, upp, ner hela tiden. Och det är ju lite så. Så att man tog olika steg och sen föll man tillbaka lite och sen behövde man bli mentalt redo för att ta nästa kliv. Så det har ju varit otroligt nyttig resa på så sätt. Det är ju tennisen som har skapat mig helt och hållet som jag är idag. Och egentligen en helt annan person kanske än vad jag var när jag gick i skolan. Och mycket på grund av att jag fått den erfarenheten. Det fanns inombords, men det behövdes komma ut på något sätt och det har ju tennisen hjälpt mig.
Måste fråga en fråga där. Det var så att jag spelade schack förut. Och så här, var tredje bäst i Stockholm i schack när jag var typ 12 år gammal och sånt där. Men jag spelade typ under 2-3 år väldigt mycket på Farsta schackklubb och spelade så seriöst. Sen började jag satsa på simningen istället. Men det som var då så här, att när jag kom dit med min mormor och kanske var så här 9-10 bast och började spela första gången, så var det en kille som satt på en förhöjnad i den här på Farsta schackklubb. Jag vet inte vad han hette, men han satt där liksom. Sen kanske det var 20 personer som spelade. Så fick alla gå och möta honom gång på gång. Och då var jag till och med för dålig för att möta honom. Så att jag satt på och spelade med min mormor där inne.
Ja.
Men han liksom vann mot alla. Det är såhär, vinna stod kvar typ. Alla bara torskade mot honom hela tiden. Men då satt jag, han satt ju någon meter högre upp på ett podium typ. Och satt och spelade med alla där. Och jag var wow. Han kanske var typ 2 år eller något. Men han var så här, the one liksom.
Ja.
Sen så slutade han då och började på någon bättre schackklubb och sen så rätt var det så jag spelade ju bara på min dator och spelade med min mormor och sådär. Så spelade och rätt var det så var jag på en turnering och så spelade jag med så vann jag alla grejerna och rätt var det så bara kom jag till en match och då så satt han framför mig så här. Jag bara oj, det är ju han ju som jag såg för typ så här 1,5-2 år sedan som på det där podiumet som att skalla och jag blev lite nervös då. Sen var vinner jag av honom. Och det var så här en jättestor känsla för mig då, att jag bara nött på och sen har jag knappt tänkt på någonting och rätt var det så bara satt jag där framför min idol typ. Och sen bara så vinner jag honom också och han satt där supersjälvsäker och sen bara så här så var jag. Min fråga till dig då det här var en väldigt stor grej för mitt psyke och för mig själv. Har du någon sån där när du kom till topp 100, att du bara, och rätt för det så spelar du mot en av dina idoler eller mot någon som du bara så här, wow, det där är ju en person som är så här, och sen vinner du den personen.
Ja, jag vann ju första gången, så vann jag inte. Men Mats Wilander kom ju tillbaka efter några år. Han var ju bäst i världen där 1988, vann 3-4 Grand Slam, och sen på något sätt så hade han ju uppnått allt och tappade lite motivation, och sen gjorde han ju någon comeback. Så 93, när jag väl började kliva uppåt, så var jag med i en tävling i Washington, och då var han där. Och jag vann min första match och ska möta honom i andra omgången. Och det var ju, jag sov ju inte en blund den natten, för att det är precis din känsla där. Det var ju så mäktigt, för det är han jag liksom har tittat på i stort sett sedan jag var 10. Och sen skulle vi gå in och spela där, och jag var ju skräckslagen egentligen inför den matchen på centerkorten. Och det var så här fruktansvärt varmt. Alltså sommartävlingarna där i USA är otroligt varma och fuktiga. Och Mats var ju som bäst i de tävlingarna, för han svettades ju knappt. Han hade den här lilla svettfläcken på bröstet ungefär. Det var det enda, medan alla vi andra liksom bytte tröje efter 4-5 game. Men då förlorade jag 6-3, 6-4, men det var ju ingen match jag var besviken över, utan jag var ju bara, tyckte bara var så härligt att få möta honom. Och lite din känsla, så var ju 94 när jag fick gå in i tredje omgången i US Open och möta Stefan Edberg, som hade blivit lite mentor för mig, för jag fick vara hans träningspartner som 17-åring ungefär. Och så när han kom tillbaka till Sverige och Växjö oftast, så fick jag vara lite hittingpartner och träna med honom, vilket var fantastiskt. Och sen när jag väl började ta klivet upp mot topp 100, så kom han alltid med goda råd. Så det var ju en person, och just kanske min spelstil var ännu mer likt Stefan än Mats, eftersom jag var väldigt offensiv. Så att det blev att jag försökte ju spela än mer som honom. Men då gick jag ju in en kvällsmatch mot Stefan på centerkorten i US Open. Och det var väl första gången jag förstod att det finns det som man hade hört, att just ordet flow, bara hur enkelt det är. Och det var ju precis en sån kväll. Alltså, jag kunde göra stort sett vad som helst med bollen. Från att tennisboll såg ut som kanske en handboll för mig i det läget. Alltså, det var, allting bara flöt på, och jag vann ju då i tre raka och liksom slog min stora idol. Och det var ju liksom en sån häftig känsla. Men lite så som du också hade den där känslan av att helt plötsligt står man där och sen bara pang, 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 så hade man vunnit. Och man var liksom inte riktigt förberedd på att man skulle vinna. Men känslan var ju enorm efteråt, men det gick så fort på något sätt. Så jag kan förstå, både i förlorande situation men också som en vinnande situation. Men båda de spelarna som jag har sett upp till kanske mest under min tennistid.
Mm. Vilken är den största vinsten du har tagit då?
Största vinsten, men det är väl egentligen nästan kanske att jag slog Stefan i US Open där. Han var världstvåa. Ska man titta då till att jag har slagit någon världsetta, så har jag slagit Pete Sampras när han var världsetta veckan innan Wimbledon på gräs kanske, vilket så var det svåraste att göra. Så det är klart att det kanske då är det den matchen kanske då som är snäppet bättre än matchen mot Stefan.
Vad gjorde du då? Att du, när du kom in på topp 100, så nötte du på, och sen så var du topp 4 på singel och topp 1 på dubbel.
Ja.
För att det är en väldigt, väldigt, det är en lång väg där.
Ja, ja. Nej, men dubben, det är ju så galet egentligen, för att jag har alltid spelat singel och dubbel. Skulle säga bra ledarskap, för det är också otroligt viktigt att ha bra folk runt omkring sig som ger dig goda råd på vägen. Och där var det väldigt mycket på det här att spela mycket matcher, bättre och spela en dubbelmatch och känna av liksom den här, vad ska man säga, med vikten av att vilja vinna och inte förlora, och liksom det blir en anspänning av att spela match snarare än när du tränar. Du kan aldrig få den anspänningen i en träningsmatch ens. Så där blev det ju att jag körde alltid singel och dubbel, och sen mina styrkor i singel passade perfekt i dubbel. Så att jag har haft jättenytta av min dubbel. Kanske någon gång ibland, ja, då kanske dubbeln har satt käppa hjulet för min singel genom att vissa dagar så fick man ju spela två matcher. Så först kanske bästa fem set i singel och sen bästa fem set i dubbel och sen ska jag spela singel nästa dag. Kanske inte var optimalt alltid. Och då kanske jag har förlorat på grund av den fysiska biten, att man var lite med, kanske mentalt trött eller fysiskt i kroppen. Men överlag tror jag har haft mer nytta än att det har varit negativt för mig.
Vad händer när man kommer in på topp 10, topp 15? Är det stor skillnad?
Ja, men det är det ju, för att du är ju mycket mer påpassad. Till varje tävling du kommer så är det ju då oftast kanske en av de sidade spelarna, vilket innebär att det är mycket, mycket mer medialt. Kanske måste göra mer grejer för tävlingen för att du kommer dit. Kan till och med vara så att du är posterboy för just den tävlingen, för att du är den högst rankade spelaren där då, och då blir det än mer grejer runt omkring. Så det är klart att det blir en press. Folk, man vet ju själv, när man inte är topp 10, då vill man ju jaga de spelarna. Och när man väl var där så visste man ju att man var själv jagad. Så det gäller ju att hantera den biten och försöka hantera liksom alla de här upcoming-spelarna på något sätt och försöka stoppa dem och dra nytta av sin erfarenhet. Men det är självklart det är annorlunda. Sen är det ju en fördel, som alltid. Kunde boka kanske en träningstid lite tidigare, kunde få den själv istället för att vara fyra på banan. Så det är förmåner också såklart av att vara kanske en av de högre rankade när man kommer till en tävling.
Men hur många år låg du under topp 15? Hur länge höll du dig där?
Kan vara att det är två år kanske.
Två år. Är det typ så här att 90% av alla pengarna du spelar in på de två åren? Är det typ så eller?
Nej, det skulle jag nog inte säga. För att eftersom dubben gav mig rätt mycket under alla de åren. Så det var det nog inte. Men det är klart att det är en större del av det. Men jag skulle nog säga att det var 60-40 kanske ändå. Men det är också mycket tack för att jag hade så lång karriär. Så jag spelade ju nästan i 18 år. Och genom att dubben var jag nästan topp 10. Jag vet inte exakt under hur många år, men jag skulle väl gissa 14-15 år i alla fall. Och genom att man, det var ju 70-30 fördelning av prispengar på singel och dubbel, vilket det ska vara. Men om man vann de stora tävlingarna så var det oftast bra pengar, och vilket jag då gjorde. Så på så sätt har dubben stått upp väldigt bra för mig där, ekonomiskt.
Hur mycket du spelar in totalt sett? Det är någonstans 85 miljoner.
Mm, ja, men det kanske är något sånt.
Är det plus spons sen också, eller?
Men som svensk så var det lite tuffare på den tiden. För då kom ju vi efter Velande, Edberg och 15-20 andra spelare. Så att det var inte lika attraktivt att vara svensk när det gällde sponsordelen utanför tennisen. Fullt förståeligt. Det var väl 8 år på raken. De var i Davis Cup-final på 80-talet. Så att jag vet ju när vi vann 97 och sen vann vi igen 98, så var vi inte ens nominerade. Jag tror Idrottsgalan hade precis startat någonting, så vi var inte ens nominerade som topp 3 som lag det året, när vi ändå då hade försvarat vår titel i Davis Cup. Och det kändes som att som ett slag i ansiktet av att kanske en av de större sporterna, och kanske den sporten som vi har varit mest framgångsrika, var inte ens nominerade. Men det var ju mycket för att jag tror vi hade vunnit ihjäl oss lite. Så att det var inte, vi var inte lika heta. Hade man varit norrman eller tysk, engelsman eller något sånt där, då, så självklart hade det varit en helt annan sak.
Mm. Vad gjorde du när du började tjäna pengar? Var det någonting du unnade dig, eller tänkte du på att spara direkt, eller hur?
Nej, smålänning.
Nej, men kollar man på, när jag var i New York förut så gick jag in på någon arena och sen så såg jag alla liksom basketlirare.
Ja.
Och för det första så var det ju, det känns ju som att man ser freaks. Alltså, jag vet inte, har du sett någon så här basketlag med NBA? Det är ju så här att alla de längsta, största människorna är samlade på ett ställe. Man blir så här, oj, och jag som ändå
jag
är 93.
Säga, då är du ändå rätt lång också.
Och jag känner mig som nyra. Alltså det är, så här, det är bara så konstigt att se alla de här människorna gå förbi. Man bara, oh, så här. Men där har jag alla guld, det är Ferrari-bilar. Det är liksom så här, det här klassiska när man kommer från ingenting alls.
Ja.
Så ska man bara liksom visa upp allting och bara bränna pengar på liksom, allt sånt. Det känns inte riktigt att det var så för dig.
Nej, och jag tror väl, det känns inte riktigt som att det är en, vad ska man säga, svenska mentaliteten riktigt heller. Och det tror jag också är rätt bra. Jag menar, jag vet, i Tyskland, du blir så gigantiskt stor om du är duktig i idrott. Men samtidigt är det också en baksida där också, genom att du kan nästan inte göra någonting vid sidan om. Men jag tycker det är fantastiskt när man kan se, om vi pratar liksom de riktigt stora, Björn Borg, liksom, om han går på stan här i Stockholm så får han gå ganska ostört. Och det tycker jag är helt underbart. Här pratar vi om kanske en av de största genom tiderna. Han är ju gigantiskt stor i Sverige, men han är ju ännu större utomlands. Men ändå får han vara sig själv när han är på hemmaplan. Och det tycker jag är härligt med den svenska mentaliteten. Så att jag har nog varit rätt dålig på att unna mig saker. Jag vet att jag hade en dröm. Miami, Key Biscayne, den tävlingen där, då hade man alltid hyrbilar, man bodde inne i stan och sen åkte man ut ön Key Biscayne och spelade. Och de bästa spelarna, de uppgraderade alltid hyrbilarna till en cab. Och det var någonting som jag kände att fasen, alltså, om jag blir liksom riktigt, riktigt bra här, då ska jag jäkla med ha en cab också. Så när jag väl hade liksom tagit det klivet, då uppgraderade jag mig till en cab. Och det var ju, jag vet att tävlingen gick inte så bra. Jag förlorade tyvärr, tror jag, tredje rundan redan, vilket var alldeles för tidigt. Men fasen vad bra jag mådde. För att den där bilresan över det här turkosa vattnet. Jag kan liksom än idag se tillbaka till hur underbart det var och liksom bara kunna få göra det för sig själv, att verkligen bara, jag satt i den där cabben, hög musik och bara njöt varje dag jag åkte ut till tennisen. Så där vet jag att jag gjorde det i ett tidigt läge. Sen har jag nog varit mer fokus på att jag gillar att ge hellre, nästan kanske en undan för mig själv. Det är väl något man bör kanske bli lite bättre på också, men självklart att man har ibland unnat sig för saker när man har den möjligheten.
Det där är ju verkligen någonting som man märker också. Alltså hur glad man blir av att ge. Och det har ju du och eran foundation också.
Ja.
Alltså jag kan tänka mig att bara att det är nog en av de tillfällena när du mår som bäst är när ni har era galer eller har saker där eller visar vad ni har uppnått eller kan verkligen se att nu gör vi här världen bättre på olika sätt.
Ja, ja, men det, jag håller med. Och när man är på plats i Kenya, på skolan, och vi ser vad vi har åstadkommit med de pengarna vi har samlat in. Så, och framförallt ser den glädjen hos alla de här ungdomarna som är på skolan, så är det ju fantastisk känsla. Så att, jag håller med. Det är väl kanske sådana grejer som egentligen ger mig mer än kanske någonting för mig själv.
Du måste ju berätta den här storyn också, när det var så att du skulle spela dubbel med Niklas. Vad var det som hände där?
Kulti. Du tänker Wimbledon. Ja, och det är ju rätt häftigt egentligen. Alltså, det är ju den finaste, mest anrika tävlingen. Men de första 2-3 åren man spelade tävling så tyckte man ju bara, vad är det här för jävla skittävling egentligen? Alltså, för att det var ju 1000 regler. De är ju så speciella med alla liksom, hur det skulle vara historiskt sett. Och det ska fortfarande vara på det här sättet. Men vi använde oss av ett gäng som hade kommit in, som hade börjat stränga alla racketar för spelarna. Så man betalade hellre lite extra, för att man visste också att de var mycket bättre. För oftast var det ju, varje tävling hade ju folk som strängade upp racketarna. Men det var ju väldigt olika nivåer på kvalitet på de som kunde stränga, för det är verkligen en konst. Men de hade då hyrt ett hus utanför anläggningen, så Niklas skulle springa och hämta upp rakterna innan vi skulle spela dubbelmatchen där. Och sen går ju då brandlarmet inne på området och då stänger de grindarna. Så han kommer inte in. Och vi ska gå in på bana 2, den gamla där banan där då, som ligger precis jämte öppningen där han står. Så han ringer mig och säger bara, jag kommer inte in. Du måste hjälpa mig. Och det är ju bara något game kvar, så att det är ju lite panik. Så att jag springer ut, frågar vakterna. Och det är några äldre herrar där som är superartiga. Sorry sir, cannot help you. Och de är procedures, rules, bla bla bla, du vet. Och det, man kan ju inte bli sur heller, för de är så otroligt artiga och trevliga. Så jag sprang och hämtade en supervisor. Men inte ens han kunde lösa det. Utan, så det var verkligen, och det var bara liksom att men det är de här reglerna, vi håller oss till de här reglerna och det är liksom, det är det som gäller när det gäller Wimbledon. Och sen till slut då så blev det att de släppte upp så att han kunde komma in, och sen hade vi ju, ja det är ju 10 minuter som man har på sig att komma ut på banan i stort sett, annars blir det ju vi och då, vi grejade ju det, men det var ju ändå så här otrolig stress, kanske inte den bästa förberedelsen inför en match. Men det löste sig ändå i alla fall. Men den tävlingen tänkte man ju där och då, vad är det här liksom? Och sen nu, kanske den tävlingen jag älskar mest, för nu uppskattar man allting som de har bevarat inom tennishistoriken egentligen, och när man kommer dit varje gång så är det ju liksom så otroligt speciellt. Det är ju liksom helig mark på något sätt. Så att,
men vad är det som är speciellt?
De har förnyat hela tävlingen, men ändå känns det som att alla tennislegendarerna som kanske inte är med oss längre fortfarande finns kvar i väggarna. Alltså det är verkligen de har gjort det så snyggt och elegant, trots att de har förnyat hela området med allt från center court till nya banor till nya omklädningsrum och allting. Men
är det lite rutiner eller?
Ja, och sen är det väl just det här med gräs. Alltså det var ju ändå liksom, men förr i tiden var det ändå 3-4 Grand Slams som spelades på gräs. Och just av att det är ingen som har några fördelar heller riktigt. Utan du har en halvtimme på fredagen innan måndagsstarten, att då får du gå in på en av matchbanorna och träna. Så du får inte träna på matchbanorna innan dess. Och du får den där halvtimman, det är det enda. Och sen centerkorten är den enda centerkorten som du inte kan träna inför och förbereda dig, så att du har sett den på tv och
ja, man får inte träna den i alla fall.
Nej, det går inte.
Man får inte boka den även när det inte är säsong.
Och den spelas bara, de använder den bara i stort sett under tävlingen, och sen är det några medlemmar på söndagen som får gå in och göra ett test, en timma, en liten fin dubbel i vita kläder såklart. Men
resten av året då?
Resten av året så är den bara, står den bara där och håller sig fin, och de klipper den.
Det står
och
som
den.
En stor mamma där som står och bara och väntar.
Ja, så att, och det är en rätt rolig, och bara, för alla de andra kan du alltid förbereda dig och träna och få känslan av hur stor den är och allting, men där har du ingen aning, utan du har ju bara sett liksom allting på tv. Så att det är väldigt speciellt. Det är många som aldrig får uppleva den centerkorten, så den är ju fantastisk på så sätt, och därför tror jag man, ju äldre man blir, desto mer älskar man den tävlingen.
Och vi får gå in på de här tvångstankarna som många tennisspelare har också.
Ja.
Och det är jag själv, och jag har haft mycket så här tvångstankar. Men, och det känns som att just tennis, när man sysslar på en sån här otrolig liksom prestation, allt måste bara sitta, mentala måste vara bli, får man lite så här, så är de här sakerna någonting som kommer. Men berätta lite grann vad det folk har haft. Rafael Nadal, Söderling, du själv.
Ja, men det är väl en mellanting från tvångstankar till rutiner.
Allt handlar om att man ska sätta sig själv i sitt absolut bästa mode.
Ja.
Var 100%.
Ja.
Och kunna ha mentala och fysiska...
Allting ska sitta. Så man kan gå ut och leverera.
Och sen det fysiska är ju inte så stor skillnad på toppen. Nej. Det är ju väldigt mycket det mentala.
Det är bara det mentala. Du var ju inne på schack. Det handlar ju väldigt mycket om schack. Det är ju en mental boxningsmatch. i tennis. Och jag, det var ju kanske det som jag alltid älskade, just genom att jag försökte ju krypa in under skinnet på mina motståndare. De skulle aldrig veta hur min taktik såg ut, utan det skulle hela tiden vara en förändring. Och ibland blev det att man ville ju investera i att kanske göra någonting. Ibland kanske bara kasta sig fram på nät för att jag ville visa min motståndare. Nu kommer jag fram. Jag kanske inte vann poängen, men jag ville bara visa honom att kanske vid 5-6 så ska det finnas någonstans i hans bakhuvud. Och vänta lite nu. Missar jag första serven, tror jag, om han kommer fram. Och kanske han gick lite mycket för sin andra serv. Så kanske han gör ett dubbelfel bara för att jag har varit aktiv inledningsvis av matchen. Så det är mycket sådana bitar i det hela. Och vilket jag älskar ju sånt. Verkligen hur man kan hitta och få en känsla i dubbel att om jag bryter in och motståndaren passerar mig, då måste jag bryta in igen. Och vinner jag den bollen, ja, men då är jag ju inne i hans huvud. Då kan jag helt plötsligt göra lite kroppsfinte. Och så kommer han ju titta på mig. Så att, massa sådana grejer som egentligen är där ute som inte man kanske ser alltid i tennis. Många som gick och plockade handdukarna och tog lite längre tid. Det är ju kanske för att någon spelare är väldigt snabb mellan poäng. Och då ville man dra ut på tiden så han får stå och vänta och tänka lite. Så att, ja, det är mycket mental kamp där ute. Och då gäller det ju att vara helt perfekt förberedd. Jag gick aldrig på linjerna. Om det var tvångstankar eller om det bara var rutiner, det vet jag inte. Men det är många spelare som inte går på linjerna för man tycker att det betyder otur. Jag vet inte varför det har skapat så. Men jag sprang ju på linjerna när jag spelade matcherna. Men mellan poängen då så gick jag aldrig på linjerna. Och sen kan man ju komma in i lite sådana här konstiga grejer. Jag fick för mig helt plötsligt att jag skulle...
Att du var en hund?
Ja,
så du började skälla.
Precis, jag skälla liksom. Nej, men alltså, jag skulle på uppvärmningen 5 minuters inbollning med motståndare, men jag var tvingad att alltid gå fram först, fram på nät och värma upp framme vid nät först. Och det är liksom helt sjukt hur jag kunde få för mig den grejen. Och sen började jag spela dubbel med Jan Appel. Och när man spelar dubbel så kommer man varandra enormt nära. Det är ju nästan som en relation. Och då pratade vi om de här grejerna och då berättade jag för honom att jag har den här helt sjuka grejen, jag måste fram liksom. Och sen typ gick det någon månad och sen möts han och jag i en singelmatch. Och han börjar värma upp och han slår en forehand och en backhand och sen springer han ju fram på nät. Och han bara skrattar ju för att han vet ju att han har ju vunnit matchen redan.
Oh, ja.
För att han bröt ju mitt mönster helt. Och han vann ju matchen för att det var ju liksom, vänta lite, vad gör du? Vi har ju inte värmt upp än. Men han ville ju bara liksom vara framme först, för då visste han att då förlorar jag. Mentalt har jag redan förlorat. Och det som var positivt var att jag förlorade matchen, men han tog ju bort den grejen. Den försvann ju därefter. Vilket var tur. Men så visst...
Men var du inte skraj till nästa gång?
Jag vet inte,
torskade du ju den. Och då måste jag säga att då kan du bli ännu mer så här, tänk hur viktigt det här är.
Ja.
Nu gjorde jag inte det här och jag torskade. Så att frågan är mer hur du gjorde nästa gång.
Ja, men jag tror att det blev liksom på någonting så tydligt hur han bara markerade och bröt det med ett leende. Så att det blev ungefär, ja men det där kan jag inte hålla på med. Och så släppte det.
Nej, du kan inte torska på att du råkar säga. Nej.
Så att jag tror just genom att det blev en komiskt inslag i det. Hade det varit en internationell spelare som inte hade vetat om det, då hade det liksom fortsatt förmodligen. Men genom att det var min kanske bästa kompis som också vi hade pratat om det och allting, så släppte den.
Och det var, som jag förstår nu som inte är tennisspelare, då är det alltså att direkt när man har slagit...
Ja, man har 5 minuters inbollning och då brukar man ju stå och värma upp forehand och backhand. Ja, men så
springer man fram på nät.
Ja, och sen går man fram på nät. Då tar man lite volley och smash, sen går han fram, tar lite volley och smash och sen servar man och sen drar man igång matchen.
Och då var det så att, och gör man så med sin motspelare?
Ja, precis. Man har 5 minuters inbollning inför varje match.
Okay.
Och i det här läget då så slog han 2 slag där bak och sen sprang han fram.
Okej, och det var det du alltid brukade göra?
Ja, man brukar ju stå i en, 2 minuter, men så, jag hade ju hela tiden en känsla av att försöka gå fram kanske efter 1,5. För man vill ju ändå värma upp både forehand och backhand.
Men var det då den grejen? För att när jag hörde om den här grejen så ska jag ändå så här förstå så här, att det finns ett syfte med den. För man visar mot den andra samma sak som typ fighters kan vara så här, nej men jag ska ta liksom mitten först. Ja. För jag ska visa att det är jag som har kontroll över den här oktagonen. Just den här boxningsringen.
Ja.
Samma sak här så visar det sig att det är jag som, du kommer fram först och visar att ja, någon typ sån känsla. Sån
som jag
det är
hade.
Jag som äger planen.
Ja. Nej, men det kan nog vara något sånt som kanske byggde upp det för mig. Men som tur väl då så bröt han ju den biten. Men jag håller med. Alltså, det är en väldigt fin balansgång på tvångstankar. Och du är ju inne på Nadal. Jag menar, det skulle vara oerhört intressant om han skriver en bok efter karriären om alla de här ticsen som han har på banan.
Hur mycket har han haft att berätta ett gäng? En sak ja, med vattenflaskorna.
Ja, vattenflaskorna måste ju stå rätt. Man hade ju nästan... Hade man fått chansen nu så skulle man ju nästan vilja gå och sparka ner dem varje gång man går förbi ett sidbyte. Bara för att se vad som hade hänt.
Ja.
Eller ta en boll och slå ner dem lite snyggt. Eller... För det, han bjuder ju in till att kunna störa honom på grejer som är ganska enkla att störa honom. Han springer ju slalom i omklädningsrummet mellan alla. Han måste gå ut sist.
Springer slalom mellan alla?
Ja, när han värmer upp så är det liksom, då ska han köra sin uppvärmning. Han är alltid sen också. Han tejpar fingrarna så här, sista sekund. Så att ofta som motståndare så står du alltid och väntar 2, 3, 4 minuter på honom innan han är klar. Trots att alla, man vet ju liksom att nu ska vi gå ut. Nu är det match. Och sen då ska han alltid gå ut sist. Så att han vill ju alltid att motståndaren ska gå ut först. Ja, men det är häftigt det där med ritualer och rutiner kontra tvångstankar.
Mm. Hur har du hållit dig skadefri så länge som du ändå har gjort det? Jag kan ju inte ens spela paddel i 2 månader utan att få knäproblem. Växer jävla knölar på händerna, paddelknölar.
Ja, den är inte bra.
Men, vad heter banglion har jag fått nu?
Bandejan.
Ja,
som du har jobbat med.
Ja, det är som jag jobbar med. Det är så här. Men, och du ändå var på hög nivå i 18 år. Hur, ja. Och det är någonting som du verkligen har gjort här.
Ja.
För att du ska klara det.
Jag tror fördelen är att jag fick hålla på med idrott. Och många olika idrotter så pass länge. För att på den tiden, och det är inte att det var bättre utan det har ändrats rejält jämfört med då. Men det var okej av mina tränare att jag körde både tennis och fotboll till exempel för hockeytränaren. Så jag gjorde ju träning även om jag inte var på alla hockeyträningar. Vilket gjorde också att jag fick vara med och spela matcherna. Så nu för tiden är det ju lite mer att ja, men då får man inte vara med. Missar man någon träning då blir man petad. Men jag tror jag la en väldigt bra grund i att jag byggde muskler från olika idrotter. Testat volleyboll och pingis och lite annat. Och sen när jag hade den grunden till att jag började träna. Jag var väldigt, vad ska man säga, jag var inte lat men jag var lite bekväm. Så när det gällde fysträning tyckte jag inte det var så speciellt roligt. Jag hade en tennistränare, en fantastisk tennistränare som tyvärr inte är med oss längre som heter Kocke Jonsson som var väldigt hård men rättvis. Och vi hade den här klassiska Växjösjön. 5 kilometer och det var väl ett läge där vid Södra Skogsägarna. Kunde man skippa udden och gena rakt över. Och jag var inte den bästa löparen utan då tyckte jag att det var ett bra läge till att komma ikapp de bättre. Jag skulle aldrig riktigt, vad ska man säga, jag skulle bara ha ett bättre avstånd ifrån dem. Tills den dagen där han stod där. Så jag genade kanske 9 av 10 gånger inledningsvis på liksom de där löpningarna och tog inte ut mig när vi körde 15-15. Men det som var så bra var att istället för att kanske han hade skällt ut mig så sa han bara, det är inte för min skull du tränar. Det är för din egen skull. Och det var så jäkla bra för att det blev någonting som jag inte hade förväntat mig. Och då satte det sig så tydligt och därefter blev det liksom snarare mer att nej men det är faktiskt helt rätt och så. Lärde jag mig av den biten så blev det att jag försökte maximera att alltid träna så mycket som möjligt. Så med bra ledarskap, och det har jag haft med mig många fantastiska tränare. Jag hade Fidde Rosengren i över 10 år och Han frågade mig när jag var 18, vad är mitt mål? Ja, men jag vill bli proffs. Ja, men då ska vi träna som proffs. Och då var det liksom uppstigning 6 på morgonen, ut och jogga, sen spelade vi 2 matcher. Och sen så kom han och gav mig en macka, banan och någon dryck och sen åker vi träna. Och så tränade vi 3 timmar. Och genom att de gav mig liksom vad som krävdes i tidigt läge så blev det att man gillade det. Jag gillade kanske inte det i början, men jag ville ju också nå mina framgångar. Och då blev det ju att då är det här som gäller. Så jag har alltid försökt träna väldigt, väldigt mycket. Så jag tror med bra grund av många idrotter som har byggt olika typer av muskler. För det vet jag, många av de här fysiorna som har jobbat på ATP-touren har sagt att jag hade muskler som kanske inte alla andra hade. Det tror jag just kommer från att jag har en väldigt bra bredd med olika idrotter. Och sen kan man ju dra nytta av det också. Det var ju så här att jag vann ju väldigt många av mina 5-sets-matcher inledningsvis. Jag tror det var 10 av de första 11 eller något sånt där. Och då helt plötsligt började media skriva, men han tränar hårdare än alla andra, han är ett fysiskt fenomen, bla bla bla. Och så kom man till Australien första månaden och jag och Fidde, vi visste att ungefär vid 9-tiden, ja men då sitter ju alla spelarna nere i frukosten. Då satte vi på oss löpardojorna och så gick vi ut tog ett löppass. Det var ingen som visste, vi sprang ju inte fort utan det var ju bara att komma igång. Men det var ju varmt ute så man hade ju väldigt bra blöt tröja efteråt. Och så såg ju alla spelarna, titta, nu är han ute och kör igen. Och det var ju någonting som jag försökte bygga och ta med mig till att när jag kom in i 5:e avgörande set, då sprang jag ju alltid ut lite tidigare och så stod jag och hoppade och studsade. Spelade ingen roll hur trött jag än var. Jag ville bara visa motståndaren att här är jag. Hoppas du har läst tidningarna. Jag tränar hårdare än alla andra.
Wow.
Alltså det är ju mental snyggt. Kamp.
Ja, visst. Det där lilla.
Så ibland är det ju bara att man behöver göra lite mer.
Det är så himla bra.
Så jag kunde dra nytta av den biten väldigt mycket längre fram.
Och det är ju de där lilla, som man brukar säga, de där 10% extra som gör allting. Och att du står där ute, kommer in, du är dödstrött. Du vet att den andra personen är dödstrött också.
Ja.
Och du bara, nu skiter jag det här. Jag tappar de här extra sekunderna vila. Ställer mig där och bara
hoppas liksom att han känner att nej, kolla.
Det är det som kan avgöra.
Ja, och det är ju så Nadal har vunnit väldigt mycket genom att alla vet att han är sån liksom fysisk pitbull nästan. Så att man känner att man är aldrig säker trots att man har ett jätteövertag. För att han har den inställningen hela tiden.
Jag skulle vilja gå in lite grann på hur du träffade din fru, Petra.
Petra. Vi lärde känna varandra ganska tidigt från skoltiden i Växjö. Hon är född i Stockholm, men hon och familjen flyttade till Växjö. Så vi lärde känna varandra där och sen blev det väl hon slutade skolan och flyttade upp till Stockholm och började jobba här uppe och sprang vi på varandra. Sen ett antal år senare. Sen gick det väldigt snabbt. Och jag tror väl att åtminstone från mitt håll så hade jag ett gott öga till henne redan från skoltiden egentligen tror jag. Så att när vi väl träffades sen många år senare så kändes det helt rätt. Efter ett par månader där så kände jag bara det här är någonting jag vill satsa på till 110 och bad henne, frågade henne egentligen om jag kunde få möjlighet att hon kunde sluta jobba och börja resa med mig istället. För att jag visste att när man är på resande fot kanske 35 veckor om året så är det väldigt svårt att ha liksom den relationen. Det var ju ett svårt beslut för henne såklart. Hon hade ju sina drömmar inom sin karriär och jag kommer där och helt plötsligt sänker hennes drömmar kanske lite. Men jag tror att hon kände ändå också att just det var rätt för hennes del och sen har vi jobbat ihop sen dess. Det är hon som driver vårt bolag och hon hade väl egentligen de första två tävlingarna där hon tog det som semester, men sen hela hennes familj är ju entreprenörer och hon kunde inte bara sitta still, utan hon började ju sköta hela mitt upplägg egentligen, för det, man har ju som ett litet bolag. Det är jag, det är konstigt egentligen inom tennisen, men det är jag som betalar mina chefer. Jag har en fystränare som är ansvarig för mig, men det är jag som betalar honom, för det är min jag som betalar lönen, boende och liksom allting, alla resor. Och samma gäller då med min tennistränare eller min naprapat som reser med mig. Så det blev ju att hon skötte alla de grejerna istället och gjort det på ett fantastiskt sätt. Så att, jag tror för hennes del så blev det en bra grej genom att hon tog tag i de bitarna direkt. Och sen har vi då kunnat resa och vara tillsammans under hela den tiden som jag hade karriären. Och sen därefter så har vi ju liksom med barn och allting, så har vi alltid haft väldigt mycket tid tillsammans.
Det låter som ganska dyrt bara själva kostnaden man har varje månad.
Ja.
Du har ju ett gäng heltidsanställda för att du ska kunna utöva din idrott.
Ja, och jag är alltid lite sådär allergisk när jag hör folk som kommenterar tennis och bara, ja, men nu tjänar de här pengarna. Ja, tar man rätt, det är fantastiska pengar. Men man glömmer oftast att inom individuell idrott, golfen är ännu tuffare än tennisen, för där betalar du allt. Men är du inom ett lag, då har du allting. Och jag vet att Federer vann 3 av 4 Grand Slam ett år, och han hade ändå inte kommit upp i Zlatans årslön innan Zlatan ens har startat säsongen. Och det är inte Zlatans fel, utan jag säger bara skillnaden från lagidrott kontra individuell idrott är ju då att vi står ju för alla kostnader, så att du måste ju räkna med att du har 2,5 miljoner kanske i utgifter innan säsongen startar. Så det är också många som spelar med kniven på strupen som ska leverera.
Alltså. Och då är det också den idrotten man drömmer för. Men fotbollen och allting, då är det så här, allt är redan klart. Sponsorer är redan klara. Det är liksom förbunden går in. Allt är redan
sitter på bänken eller inte, spelar ingen roll. Du har fortfarande din månadslön. Men förlorar du i tennis och förlorar flera veckor på raken, ja, då kommer det inte gå ihop, för att du ska också täcka de kostnaderna på de som du har med dig på resande fot. Liksom. Så att, sen är det kontra andra idrotter, så har vi det hur bra som helst. För det finns de idrotterna som inte alls har de pengarna. Och det finns de som kanske bara krigar för att ha ett OS var fjärde år. Så att det är en otrolig förmån med tennisen. Men ibland kan jag tycka att tennisen hamnar lite fel i att det är liksom lagidrott skulle jag hellre säga att det är mycket bättre att satsa på om du ska liksom, om det bara är för pengarnas skull. Men det är ju nästan aldrig det man gör. Det är ju inte för pengarnas skull du satsar på en idrott i första del.
Om du fick ändra på en händelse i ditt liv, vilken händelse skulle det vara?
Oj, idrottsrelaterat eller är det privat?
Du får välja. Alltså du får inte säga så här, nej men att jag vann typ över den. Du får säga någonting som är något du skulle kunna, för att du gjorde antagligen ditt bästa.
Ja.
Det är att du tog ett val som du efterhand skulle säga, nej men jag skulle nog tagit det valet istället.
Ja, det skulle nog finnas väldigt många egentligen.
Det har vi alla.
Om jag tänker bara snabbt till kanske tennisen då, om jag hade haft en andra serv så hade jag nog gjort ett annat upplägg när jag väl hade avslutat min säsong 97, mitt bästa år, låg världsfyra. Så hade jag åkt till Australien 98 så som jag gjorde, men därefter hade jag tagit 3 veckor ledigt och byggt upp kroppen och förberett mig för att kunna vara kvar längre där uppe i toppen. Men vi hade inte den erfarenheten, varken jag eller mitt team runt omkring mig, men där gjorde vi ju ett fel i att jag körde bara på. Jag kände mig ostoppbar och i mars månad där så fick jag ju signaler av kroppen att jag var på väg och kanske gå in i väggen. Och åkte på halsfluss 2 gånger om. Så att kroppen räddade ju mig i att jag sen tog ledigt. Men för att kunna behålla och kanske ha en bättre förberedelse inför det året. Så ja, men då hade jag nog haft ett helt annat upplägg där. Jag spelade för mycket ibland. Och det året spelade jag 155 matcher. Både singel och dubbel. Och det är klart att det sliter. Så rent tennismässigt där. Jag kan inte ångra det. För vi visste inte bättre där och då. Men hade jag haft möjlighet så hade jag gjort ett annat upplägg idag.
Och du tror att det var det som gjorde att du föll sen?
Ja, det och att jag gick i den mediala fällan. Den där klassiska just att det kommer bli så tufft året efter att försvara. Så jag vet ju inställningen från att jag låg världsfyra och hade drömmarna om att försöka bli världstrea. Så helt plötsligt hörde jag mig själv säga att ja, men jag är nöjd om jag är topp 15. Och redan då hade jag ju förlorat just för att alla hade byggt upp att det ska bli så tufft året efter. Så att även där hade jag väl inte den erfarenheten av hur jag skulle hantera den mediala biten och förfrågningar och allt sånt här när folk ställde de frågorna. Att jag skulle ju bara fortsatt liksom att ja, men nu ska jag bli trea. Därefter ska jag bli tvåa och sen försöka bli etta. Alltså,
men var det så att medierna pratade om det? Så att nästa
tror jag lurade
år
mig in. Jag tror jag lurade så... mig in själv. Eller de lurade in mig lite i att... Ja, men, och man vet ju att har man ett kanonår så vet man att man ska försvara. Och liksom att det är tufft året efter.
Men så
liksom,
har det varit i hela ditt liv.
Men så har det varit i hela mitt liv. Alltså, så det var ju ingen
till
skillnad.
Man kommer in på den här toren.
Ja, ja, visst.
Till allt.
Ja, så det var ju bara att det blev mer tydligt där genom att folk ställde frågan. För att jag var... på den nivån. När jag låg 500 och skulle vidare så var det ingen som ställde den frågan för att det var liksom inte relevant. Så det är klart att just när man kom upp där och det var mer uppmärksamhet runt den, då helt plötsligt var jag inte riktigt förberedd där. Så att där gjorde jag väl några misstag som jag kanske hade gjort annorlunda i år.
Mm.
Eller idag.
Och du gick till idrottspsykolog då också?
Ja.
Johan
Johan Plate i 4 år var fantastiskt. Och på den tiden var det ju fult. Det var också så här idrottspsykolog, de fick ju ändra det namnet nästan till mental rådgivare för att det inte skulle vara, för det var ju ungefär som att man visade att man var svag än att man snarare visade att man är modig nog till att försöka bli ännu bättre och lära sig av att man kanske inte kan allt. Och Johan var fantastisk där och jag skulle nog säga att mycket av de grejerna vi jobbade på, det var ju egentligen kanske mer utanför banan. Jag var otroligt konflikträdd under hela min karriär och kunde inte säga nej. Jag har svårt att säga nej än idag, men idag kan jag åtminstone vara ärlig och stå upp för saker som jag inte tycker är rätt. Men där jobbade han jättemycket med mig. Så här, linda inte in allt i bomull utan säg tydligt, jag kan inte. Istället för, jag vet inte och jag ska kolla. Och sen så har man kört fast och sen blir det ändå att man gör det. Så jag blev ju, tror jag, en mer självsäkrare person privat. Men det gjorde också att jag blev bättre tennisspelare. Genom att jag hade också en bättre trygghet utanför som jag kunde ta med mig in på plan.
Mm.
Så att de grejerna vi jobbade på där mycket hjälpte mig i slutändan till min tennis också.
Och idag är du förbundskapten för paddellandslaget,
ja,
i Sverige. Och vi säger, vad lär du dem då? Om de, för att jag själv när jag har spelat en del så kan det vara till och med så att man leder med 5-0.
Aha.
Eller ligger under med 5-0. Och sen händer någonting psykiskt. Aha. När man vet bara att det är bara en gång kvar så har jag vunnit allting. Och så torskar man allting bara.
Ja.
Och det där är ju psykiskt verkligen.
Ja, det är det. Det är det. Och det som är intressant är, som jag spelar så mycket själv också, det är att det går snabbare i paddel än vad det gör i tennis om jag jämför. Och det är svårare att göra förändringar i paddel, tycker jag, än vad det är i tennis. För du har en större yta. Du kan på något sätt, ja, men du kan kämpa ner motståndarna lite i en tennismatch, men du kan inte riktigt göra det i paddel, utan du måste hitta de taktiska bitarna. Och när man väl släpper det där fokuset så är det väldigt svårt att hitta tillbaka igen. Nej, men min uppgift som förbundskapten, för det första så var det ju mycket för att alla killarna hade mig på önskelistan, vilket var otroligt hedrande. Och sen är det ju så att de här spelarna är ju, de är bättre än mig. Men jag har väl fortfarande hyfsat bra kunskaper inom padel, eftersom jag ändå spelar på den, nästan på deras nivå. Så att jag ändå vet vad som krävs. Men däremot så tror jag mycket vid sidan om att jag kan bidra mycket med hur man förbereder sig inför ett mästerskap. Vi har ett EM som kommer nu i Spanien, Marbella. Liksom allt runt omkring, medialt. Jag har gjort massa misstag. Vad jag kanske inte skulle sagt. Och där tror jag också jag kan hjälpa väldigt mycket. Och sen kanske liksom i det taktiska lite, hur man kan störa motståndare och sånt i den här mentala kampen. Så väl mycket de grejerna tror jag runt omkring, att med den erfarenheten att kanske hjälpa dem till att vara så förberedda som möjligt. Och sen tror jag mycket det här med alltså Davis Cup, alltså vi vann ju mycket matcher på att vi hade en fantastisk laganda. Alltså det var ju, vi byggde ju upp varandra och jämfört med många andra länder så, som inte hade det, så vann vi ju mycket bara på att vi var en stark trupp. Och vi hade så jäkla kul tillsammans. Så det är väl någonting jag kommer försöka ta med mig väldigt mycket in till det här första mästerskapet.
Hantera motgångar. Är det någonting? Har du något bra tips där? Det är någonting som du är väldigt bra på.
Ja.
När man har framgångar som har haft enorma motgångar.
Ja, det har man haft. Jag har varit väldigt dålig på det inledningsvis av min karriär. Alltså, som sagt, jag var väldigt blyg, hade dålig självkänsla som liten, och för mig var ju min prestation väldigt beroende på vad jag tyckte om mig själv. Så att inledningsvis av min karriär, om jag förlorade en match, så tyckte jag att jag var värd skit. För att det var bara resultatbaserat. Så det kunde ta en dag, det kunde ta två dagar. Jag slog på mig själv egentligen. Fan vad dålig jag är och fan vad dåligt jag spelar. Och nej, jag kommer aldrig lyckas. Så jag har haft väldigt mycket, många människor runt omkring mig som har peppat och peppat och peppat. Inledningsvis min pappa väldigt mycket som har stöttat liksom i de bitarna. Även självklart min mamma, men pappa som spelade mycket tennis, och kunde jag liksom hela tiden ha honom lite som bollplank. Och sen har ju Petra varit mitt liksom bollplank på därefter. Men sen har jag väl blivit bättre på att ta de motgångarna. Och det tror jag kom mycket med att man fick bli pappa. En helt annan... alltså helt plötsligt så förstår man ju att allt handlar inte bara om tennis i livet. Utan ja, visst, det är vinna eller försvinna. Men det är ju inte allt. Och jag vet, jag förlorade mot Roddick, tror det var 2004, i en kvartsfinal i Wimbledon. Och jag var så taggad inför den matchen. Jag kände att jag hade riktigt bra chans och bara gick ut och spelade skitdåligt. Han spelade bra, men jag var så besviken på min egna prestation. Och när jag gick hem och sen kom hem till Peter och Max, och så fick man liksom världens bästa leende, och sen helt plötsligt skulle man leka med lite Cars-bilar och något sånt. Så bara märkte jag, va? Jag har redan glömt den här matchen. Så det hjälpte mig. Så papparollen, tror jag, sen därefter så hanterade jag förlusterna på ett helt annat sätt. Så det betydde enormt mycket för mig de åren därefter, att jag kunde förstå att tennis var ju liksom inte, det var inte allt. Det var mycket och viktigt, men så länge jag gjorde mitt bästa kunde jag ändå liksom alltid ta förlusterna på ett mycket bättre sätt. Så att där har ju tennisen hjälpt mig väldigt mycket, och framförallt papparollen hjälpte mig enormt. Och sen då liksom hur man ska hjälpa dem. Bianca var ju bara med sista året då, när jag spelade, men där försöker man ju också dra nytta av de bitarna till att hjälpa dem nu när de växer upp, och försöker stötta dem i sina problem när de har sina aktiviteter, eller om det är skola eller vad det är.
Vi ska hoppa in lite nu på paddel.
Ja.
Varför har paddel blivit ett sådant positivt gift i Sverige, och bara det blir bara som en paddelstorm?
Mycket på grund av att det är en en sport som är väldigt enkel att komma igång med. Jag skulle säga att tröskeln in till sporten är kanske den lägsta av alla idrotter, av de flesta i alla fall. Och det kanske har den bredaste målgruppen. Jag jämför det lite med innebandyn på 90-talet. Vi alla utan någon speciellt bra klubbteknik, kan vi springa så kan vi stå i vägen. Ja. Så var det lite i början. Sen har det ju blivit en fantastisk sport på en otroligt hög elitnivå nu, men från första början så spelade alla det i skolan och sen har det blivit bara hur proffsigt som helst. Men när man tittar till bredden så kan alla egentligen vara med om man vill spela på låga nivåer. Och så är det lite med padden också, att alla kan komma igång, du kommer in. Och man har haft, innan pandemin så hade man företagsevent och då var det många som kom, jag har aldrig hållit på med en racketsport. Och jätterädda. Och sen efteråt så kom de och bara, åh, vi träffade bollen, vi hade bollen 7 gånger över nät. Och de är nästan lika lyckliga som de har vunnit på Eurojackpot. Och det är det som är så häftigt med sporten, att det är så många som kanske egentligen aldrig haft en idrott som nu har kunnat hitta till en idrott som paddel. Så, och fördelen då att den är väldigt social genom att man är alltid 4 och spelar. Så att det skulle jag vilja säga är framgångssagan. Och sen,
alltså, berätta hur ni kom på idén.
Nej, men vi var ju 4 stycken egentligen som hade sett det här i Spanien. Måns hade sett det i Barcelona, som han hade en lägenhet och bodde där. Jonas Andersson och Henrik Söderberg hade sett det i Spanien. Och jag hade sett det i Portugal. Och bara tyckte först det såg lite konstigt ut, för då var det ju den här betong, det var inte glasen utan det var ju verkligen betongen runt omkring med galler, så det var inte så sexigt direkt, så ganska töntigt ut tyckte jag. Men sen tjatade de på oss att vi skulle testa det, och så testade jag det och vi var 4 tenniskillar som lirade och bara, fan, det här var roligt. Och sen åkte vi hem, tog en lunch och så bara hade vi en ledig dag innan vi hade 2 sådana här tennisläger där nere. Och sen bara sa vi, ska vi inte åka upp och köra igen? Det där var jäkligt kul. Och så körde vi 4 timmar den första dagen. Och då blev det bara så här att det hade varit så kul att kunna få spela på hemmaplan. Och här i Stockholm, jag visste inte att det fanns en del hallar nere i Skåne. Jag visste att Båstad hade, som jag var i Båstad hela tiden varje sommar. Men hade ju ingen koll på att de andra hallarna fanns, och det var ingen som hade marknadsfört det riktigt. Och så visste jag att Ekerö hade dragit igång 2 banor. Men det kändes så fel innan jag som smålänning upptäckte att man kunde ta den här Stavstabåten med bilen över, så var det ju perfekt från min sida eftersom jag bor på söder om stan. Och då tyckte jag det var för långt för att dra iväg för att spela paddel. Så då blev det att nej, men det hade varit kul att ha något eget. Och så hittade vi den här lokalen och drog igång. Och,
Frihamnen.
Frihamnen. Så nu är det liksom fullt ös på.
Vad är för mål? Förmål med. Är det bara att ta andelar nu och bara så här bara växa?
Ja, nej, men jag tror vi alla, nu är vi egentligen, tror jag, världsledande. För att i Spanien så är det inte så många som har, det är många olika aktörer på alla de hallarna där. Det är inte så många som har samma. Så att, det är klart att vi försöker se att vi ska ta oss ut mot Europa, våra grannländer och sen Europa, och kanske komma till ett läge där bolaget blir så stort så att det kommer någon större intressent och tycker att det skulle vara roligt att köpa upp oss. Det tror jag vi alla känner.
Men jag tror att sånt här bolag skulle kunna vara börsbolag.
Det skulle ju
just vara. Just för att det är så många som spelar det och förstår värdet i det, och att det är inom hälsa och träning och det byggs upp överallt. Så att det kanske är att alla medlemmar också blir delägare.
Ja. Nej, det hade ju varit fantastiskt om vi hade kommit till den biten.
Fast ni är ju stora nu alltså. Det är ju snabbt det går alltså.
Ja.
Omsättet är typ över 300 miljoner år.
Ja, det lär det nog bli.
Ja. Alltså det går ju snabbt. Ja, det går ju bara så här. Det går ju helt... det är ju en sån fantastisk resa. Och ändå känns det som att allt... Alltså nu har ju liksom alla kommit in i det och testa på det. Nu ska alla börja träna och bli bra på det.
Ja,
det är ju någonstans också precis börjat.
Ja, men det har det.
Och hela ungdomssatsningen har inte ens kommit igång än.
Nej.
Alltså på den nivån som det är på fotboll eller alla andra sporter.
Nej. Jag menar, pratar vi 3 år sedan så fanns det inte 18-årsklass, 16-årsklass, 14-årsklass på SM. Och förra året då så hade vi både 18, 16, 14. Vi har ett junior-VM i år i Mexiko som förmodligen kommer, om det nu kan bli av då, men att vi kommer ha landslag som åker dit. Så att det är superhäftigt verkligen. Så att där har vi ju en jätteutveckling kvar fortfarande. Så du har helt rätt.
Now it's time for Trace Sista Fregor.
Nu kommer vi in på sista frågan då. Om du skulle ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring, vad hade du sagt till dem? Vad hade sagt alla 20-åringar som lyssnar?
20 år, ja. Men jag skulle kanske nästan hellre vilja hoppa ner till 15.
Ja.
Så skulle jag nog säga att verkligen jaga dina mål och drömmar. Det tycker jag. Och kanske verkligen gör det med kvalitet och inte med kvantitet. Och det tror jag spelar ingen roll om det är idrott eller inom vilket jobb som helst. Så tror jag att det finns nog inget värre än om man kommer till 25-30 och inser att fasen, jag kunde kanske ha gjort lite till. Utan verkligen gå all in, och funkar det inte så tror jag det kommer alltid finnas någonting annat man kan göra. Men jag tror man ska inte ha den där ångesten att inte man gjorde allt. För det tror jag är en jobbig känsla. Och sen tror jag det är rätt bra att sätta upp ett lite längre mål. Och sen att man har de här delmålen, det tror jag också är väldigt viktigt. För att jag kan tycka att idag när man pratar med ungdomar så är det inte så många som har de där målen. Jag inspireras ju väldigt mycket, både jag och Måns, när vi är nere i Kenya, när vi har våran skola, Kenswed Academy, som ingår då i vår stiftelse Selma Löf-Björkman Foundation. Och här pratar vi då ungdomar som bor i slumområden utan el och vatten, som egentligen får en chans till att gå i skolan som inte de hade möjlighet till. Och sen så frågar vi dem, vad drömmer ni om? Och deras drömmar, alltså de är ju, vi pratar läkare, vi pratar advokat, vi pratar premiärminister, jorden ska bli bättre, vi ska ta bort all plast. Alltså det är såna gigantiskt stora drömmar. De har ganska små förutsättningar, men de har ändå de här härliga drömmarna, och det är det som är så härligt tycker jag, för de har det drivet. Och det kan jag ibland sakna lite här hemma. Vi har det väldigt, väldigt bra. Men bara för vi har det bra så ska vi inte liksom... Jag tror det är viktigt just att man hela tiden tar de stegen framåt. Så att man bygger upp någonting. För att det är lätt att man tänker... Jag vet även när jag skulle sluta så sa Stefan Edberg till mig, så jäkla bra, bara planera ditt avslut. Det är så viktigt att planera vad du ska göra efter karriären. Och det hade jag inte tänkt på innan, men jag började jobba direkt. Och jag tror för mig var det otroligt bra just att vara förberedd på vad jag skulle göra därefter in i det riktiga livet. Och det är ju lite så efter kanske skola, studenten, att jag tar det lite för vad det är, eller jag reser 2 år och sen ser jag vad som händer. Men jag tror även om man reser 2 år så tror jag det är viktigt att man planerar liksom lite vad man har framför sig, och man bygger upp de målen lite. Så att där tror jag nog att man kan hjälpa många, att man har de målen framför sig. Ett stort mål och sen delmål på vägen. Och sen får man själv bestämma hur många år framåt man har det. Men jag tror det hjälper väldigt mycket.
Jättebra. Det där känns som att det går in på de andra årskullarna också. Det är inte bara 15-åringar.
Nej, absolut. Och det är väl säkert även när man blir äldre också. Jag tror det är många, man kommer upp i 35, 40, 45 och man har varit på ett jobb väldigt länge, man är väldigt rädd att göra förändringar. Där tror jag också liksom att man jag älskar när man får höra att folk som har haft ett jobb och sen helt plötsligt har de gjort någonting helt annat. Jag har haft den här drömmen länge, jag vill börja plugga på det här nu. Och jag gillar de som vågar ta de där utmaningarna. Jag tycker det är superhäftigt verkligen.
Ja, det är otroligt bra. Har du något mantra som du har gått efter eller under alla åren? Eller tänkt på? Eller? Tycker det är viktigt nu?
Ja, men för mig handlar det ju väldigt mycket om att vara tacksam. Det är väl det. Och när man har möjlighet att kunna ge tillbaka, för det ger väldigt mycket. Jag förstår att tiden har sprungit iväg här lite nu, men jag brinner ju för vår stiftelse. Måns och jag gör ju det båda två, och att man har den möjligheten att kunna ge tillbaka, det ger väldigt mycket. Det spelar ingen roll vad man gör, men jag tror just de bitarna, och att man har en tacksamhet över att man har fått, som i vårt fall, vi har båda haft drömmar. Han är mitt i sin karriär och fortfarande uppnår han nya drömmar. Men i mitt fall så hade jag stora drömmar och ändå fått vara med och nästan uppnå alla de drömmarna. Så är det ändå viktigt att man har en tacksamhet till att man uppskattar allting runt omkring och människor runt omkring också. Det tror jag är väldigt viktigt, att fötterna på jorden. Jag tycker det är lätt att sväva iväg, och är man uppe där och behandlar folk på fel sätt, så kommer du ändå möta dem på vägen ner också. Så att, jag tror det är viktigt att man njuter för varje dag och har den tacksamheten.
Men det sitter säkerligen många här nu också som känner så här att, nej, men jag vill också vara med på den här välgörenhetsresan. Jag har några kronor över. Hur gör man om det är så att man skulle vilja skänka pengar till Zelmerlöw och Björkman Foundation?
Då går man in på zbfoundation.se. Då får man all information om vår stiftelse, och vi försöker ju då stötta och hjälpa ungdomar i utsatta områden nere i Kenya utanför Nairobi, där vi har en skola som heter Kenswed Academy. Vi har 300 studenter där, och vi har då byggt upp en massa klassrum. Vi har gjort ett internat för tjejer som är väldigt utsatta nere i Kenya, inte värda mycket, och blir utsatta för alla hemska saker som man kan bli utsatt för, så att de har inte kunnat bo kvar hemma, så att nu bor de på skolan. Så att på zbfoundation.se kan man se allt om vad vi har gjort, och man kan följa även ZB då på Instagram och se vad vi håller på med. Men det är någonting vi tycker är fantastiskt roligt, och vi brinner oerhört mycket för det.
Ja, otroligt fint av er. Så himla viktigt. Jag lägger också en länk här i poddbeskrivningen till det också, så kan ni enkelt gå in.
Toppen.
Och sen också så finns ju din kurs ute nu i Framgångsakademin, så ja, att alla som vill kolla på den är bara gå in och lära
jag.
Sig allt om paddel helt enkelt.
Ja, vi har hur mycket som helst där, så att väldigt mycket material, så att jag hoppas verkligen att folk är där och kika och ta del av dem. Tips både när det gäller teknik och taktiska bitar.
Ja, så bara in på framgångsakademin.se och kolla in Jonas Björkmans kurs. Och sen en sista grej som du sa till mig innan, som jag sa så här, jag vet inte om vi kan lösa det här, men vi kan ändå lösa det, att supergeneröst av er på PDL också, att alla som lyssnar på podden har förtur på bokningar och 50% rabatt på alla banor.
Ja, precis, den är klockren.
Man säger bara Jonas Björkman i receptionen, ja, eller när man ringer. Så,
ja,
så som finns, det är ju det, ja, som är svårigheten i Stockholm. Det finns inga banor tillgängligt, men här får ni guldkant rakt in till hälften av priset.
Den är underbar, den är taget.
Ja. Nej, skämt åsido, det blir inte så. Man hade ju kunnat önska.
Vi får klura ut någonting, du och jag. Någonting kring Framgångsakademin.
Exakt. Men du, fantastiskt att ha dig med, Jonas. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det? Eller kan följa dig på något sätt?
Man kan följa mig Instagram, Björkman Tennis. Mitt Twitterkonto blev jag av med här. Det var någon som buggade det, så att håller jag på att jobba tillbaka. Men annars
det är bara negativt på Twitter.
Ja, jag har nästan släppt den biten, för att man, det är nästan ingen idé ändå längre. Men annars så är jag väl väldigt tillgänglig. Jag har inga hemliga nummer eller e-mail, och vill man nå mig via min agent så jobbar jag med Next Level Group, Anders Sedhamre. Så det är bara att kontakta. Men,
kan lägga in kontaktuppgifterna här i,
det kan vi göra,
i poddbeskrivningen.
Ja, men det är bara att hojta till. Björkman Tennis på Instagram. Där brukar jag försöka svara så mycket som möjligt. Och både när jag sitter i tv och kommenterar eller andra grejer, så försöker jag vara tillgänglig.
Ja. Nu stort, stort tack att du var med.
Tack själv. Tack Alex.
Framgangspodden with Alexander Prelleros.
Ja, det där var Jonas Björkman. Vilka härliga stories han berättar och vilken fantastisk karriär. Jag tycker så otroligt också att han verkligen nu är en av de bästa i Sverige på paddel också. Häftigt. Och kolla in hans kurs verkligen. Är det så att du älskar paddel som jag är en total paddelfanatiker, så kolla in hans kurs på Framgångsakademin. Hur du blir en mästare i paddel, hur du kommer igång med baseline-spelet, hur du slår den perfekta serven, smashen och volleyn, hur du ska positionera dig på plan, hur du ska lägga upp din taktik och strategi, hur du gör slår konstlag. Ja, allting för att du ska kunna krossa kollegorna, polarna, vara lite vassare än dem i paddel. Så att kolla in det. Det är 14 dagar pengar tillbaka garanti, så att du kan gå in och kolla, och kort och gott, om du tycker att det inte är bra, så kan du bara säga upp det. Men det är verkligen, här finns ju också i Framgångsakademin, då finns ju mästarna. Av de 500 avsnitten som vi har kört, så har vi tagit med de som har påverkat mest människor. De har ju byggt kurser med, så det här är verkligen kurser inom försäljning, retorik, presentationsskap, alltså paddel, entreprenörskap, allting. Där du får de sakerna som gör att du kan ta nästa steg i livet. Där de sakerna som kan göra att du kan bli ekonomiskt oberoende eller bli den bästa säljaren. Så att kolla in Framgångsakademin. Den kan verkligen förändra ditt liv. Den har förändrat redan tusentals andra. Så att stort, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.